En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Magdalena Anderssons nya krigskeynesianism. Socialdemokraterna föreslår en totalförsvarsfond på minst 250 miljarder kronor som ska finansieras med upplåning. Vad innebär den här fonden? Och är det finanspolitiska ramverket dött nu? Och stämmer det att vi står starkt rustade nu genom en låg statsskuld? Idag diskuterar vi det nya säkerhetsläget och det finanspolitiska ramverket med anledning av Socialdemokraternas nya besked. I Starta pressarna, en podcast om ekonomi och politik med mig, Daniel Sunen. Ja, och med mig här, lite halvspontant på uppstuds, har jag mina kollegor Anna Gedin och Max Järnek. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Poddens kärnlyssnare känner ju er sedan tidigare. Idag har vi på förmiddagen, jag vet inte om du hann innan lunch här, Anna, men vi har liksom lyssnat på Magdalena Anderssons pressträff, hennes och Dambergs pressträff, om ett nytt besked om en totalförsvarsfond. Max, vad är det Socialdemokraterna föreslår i korta drag?
Det är ganska stort det här, känns det som. Det är verkligen en omsväng. Det känns nästan som ett paradigmskift att de nu inte längre pratar om krona för krona vi ska spara i ladorna. Nu har de faktiskt, säger de faktiskt, nu har vi sparat i ladorna. Nu vi har sparat för den här situationen som har uppstått nu i och med det nya säkerhetsläget. Trump överger Europa. Nu måste vi satsa, nu måste vi rusta upp försvaret. Och inte bara försvaret, utan totalförsvaret, vilket omfattar vad de sa, enligt vad de sa på presskonferensen här, energi, transport, som de sa, kommunernas verksamhet. På Facebook skriver Magdalena Andersson att det omfattar sjukvården också, så att man upprättar en ny fond, vilket är en gimmick kan man säga, men man säger att man ska lånefinansiera den här upprustningen av både det militära försvaret och civila försvaret, som omfattar allt möjligt, med 250 miljarder kronor. Och det var inte sagt vilken tidsperiod de här 250 miljarderna ska användas, men Damberg sa att vi vill att det ska vara så framtungt som möjligt, vi ska sätta igång så fort som möjligt, vill vi börja spendera pengar så fort det bara går. Och de sa också att det ska gå i en rasande fart det här. Så att det är verkligen en ny giv nu, känns det som.
Ingen tid att spilla, ett rasande tempo. Anna.
Var det inte minst 250 miljarder? Minst. Alltså att det öppnades upp för ännu mer.
Säkert. Minst 250 miljarder bedömer de nu. Jag hör ju på något sätt också den här nya tongången. Det är också Damberg i slutet av, så att säga, delen där Magdalena Andersson och Damberg föredrar sitt förslag. Då pratar han låter ju som en spegling av dig, Max, här i podden. Reala resurser, vad mycket, vi har hög arbetslöshet, vi har liksom reala resurser nu som behöver sättas i arbete. Så att det finns en möjlighet, just det här framtung, att det sker, mycket av det här ska ske så fort det bara är möjligt, typ igår. Sa ju Magdalena Andersson, borde det här ha gällt.
Han fick också frågan, hur mycket kommer statsskulden öka nu som andel av BNP? Och då sa han, det vet vi inte, för att de här investeringarna kommer ju öka tillväxten och öka BNP, så vi vet inte hur stort det är. Så att det är också ett nytt sorts tänk, känns det som.
Och jag tänker att det här behöver också kontrasteras mot vad som ligger på bordet från regeringen och från Svantesson, som i Agenda senast i princip pratade, det hon öppnade upp för var ju en slags, så som man har gjort med Ukraina-pengarna, att man ska runda ramverket med en engångsupplåning till just bara försvaret. Så att det är en väldigt stor skillnad, alltså man, det blir ju en liksom konflikt där mellan sossarnas förslag, som är mycket mer omfattande och jämfört med det som Svantesson har på något sätt flaggat för.
Det är på något sätt som att socialdemokratin är väldigt skick. Alltså det här är ju på något sätt, såna här dagar är jag glad att vara socialdemokrat. Det känns liksom som att alla stjärnor står rätt. Världen är skit. Alltså Trumps svek mot Ukraina och världen är skit. Men det är som att liksom Magdalena Andersson och Damberg, alltså det här är liksom ett socialdemokratiskt ögonblick på något sätt. När det kräver liksom stora investeringar. Och man kan ju, vi kan ju komma in på det här berättelsen de har. Jag vet att du vill prata om det, Anna. Jag vill också prata om den. Alltså berättelsen, narrativet runt det här. Deras, liksom, de 30 åren vi har bakom oss. Men om vi skiter i det ett ögonblick och ger dem på något sätt bara retoriskt rätt i att ja, vi har ju just nu råd. Oavsett vad vi tycker om vad vi borde ha råd med tidigare. Just nu har vi verkligen råd med det här. Men ett läge där vi inte gör de här sakerna som sossarna och med flera då liksom föreslår. det är ju ett läge där vi står i en mycket värre kris. Så att det verkar som att här kokar ändå ner till en viss politisk skicklighet. Och
äntligen.
Äntligen. Och socialdemokratin trycker på något sätt oppositionen, eller regeringen framför sig. Och Svantesson, ska hon svara på, nej, vi gör inte det här. Vi gör ingenting.
Vi ska bara köpa liksom,
ammunition.
Och resten av samhället får liksom krackelera.
Nej, men det känns som att det finns en skicklighet här. Jag blir liksom, läget är som sagt trist och det är ju inte den perfekta politiken. Men det är ju ett oerhört stort kliv framåt åt vårt håll, får man väl säga.
Ja, det är väl nästan exakt det du föreslår, Daniel, är det inte det? Att man ska skapa en fond på, vad var det, 300 miljarder?
Ja, och de säger minst 250 ja. Miljarder.
Lite och, under dig. Nej, men du skrev en
jag
artikel.
Jag borde ju ha dragit på hårdare. 5% av BNP borde den här fonden
men
vara.
Men det var nu för 2 veckor sedan.
För 10 dagar sedan. 14 dagar sedan kanske. Alltså helt enkelt att jag föreslog att nu när Trump sviker Europa så måste vi bygga, precis som Danmark gör, en fond. Men Sverige har större behov. Det behöver vara en fond som inte bara handlar om försvar utan också infrastruktur. Alltså totalförsvarsfond. Och den måste vara runt. Och jag kastar ju ur med det här bara. Vi har råd, alltså 5% av BNP, 300 miljarder. De tänker lite mer, de har större kansli. Så de landar på minst 250 miljarder. Jag säger max 300 miljarder i ett första steg. Vi kan nog enas här.
Ja, nej, nu gör de ju verkligen precis som vi vill. Så får vi se om det här går till helvete nu, så får vi ju tänka om kanske. Men just nu så känns det som att vi borde vara nöjda och glada. Eller vad säger du, Anna?
Ja, det är början på en ny era, absolut, för sossarnas liksom, förhållande till finanspolitiken. Och det är i elfte timmen. Det är verkligen i sista sekund, ska jag säga. Det som är lite sorgligt är ju att det behövdes i princip ett krigshot för att Magdalena Andersson och Mikael Damberg skulle ompröva sin ekonomiska politik.
Men krigshot har ju funnits i 3 år. Nu är det som att Trump sviker. Liksom.
Ja, precis. Nej, men så att klimatet som hot räckte inte. Att infrastrukturen håller på att totalt falla samman, det räckte inte. Att skolan inte fungerar, att sjukvården inte fungerar, att liksom, det är det lite sorgliga här, att det är liksom när det behövs en krigskeynesianism som man vaknar, men okej, nu vaknar man, tack och lov.
Men jag kan tänka mig så här, om man ska vara lite liksom psykologisk där. Magdalena Andersson och i viss mån Micke Damberg är ju dels fostrade politiskt i 90-talet. De blev politiskt beslutsfattare på den tiden, framförallt Magdalena Andersson. De är formade i en socialdemokrati som har lärt sig liksom budgetregler, att ta ansvar är att hålla budgeten, att inte göra det man vill är att ta ansvar. Liksom. Att socialdemokrati avstår socialdemokratiska reformer är ansvar. Och vi i den här podden och på den här tankesmedjan och liksom det som jag har jobbat med under väldigt lång tid med er under olika lång tid, det är någonstans att det är nya tider nu. Och att jag kan tänka mig att när Magdalena Andersson var i vår podd och jag intervjuade henne här före midsommar precis, då var det ett läge där jag hörde liksom att hon öppnade upp, att hon mötte oss ganska mycket i det hon sa. Sen kom den här ramverksdebatten. Det var som att det var ett eget liksom kuggljud som drog igång i riksdagen, och där skulle man liksom spela något taktiskt spel med Moderaterna och inte ge den andra sidan en massa pengar. Och att jag har liksom, vi har ju dundrat och jag har liksom varit väldigt hård, och jag tänker vara hård när socialdemokrater inte ger sig själv, i onödan håller stramare välfärdspolitiken man behöver och mindre investeringar än vad som behövs. Då ska vi vara hårda från Katalys och från Starta Pressarna. Vi liksom lägger inte fingrarna emellan. Men jag kan också tänka mig att man har letat efter en position, för verkligheten rann förbi det där ramverket ungefär innan det skrevs under, så verkligen. Var det redan dött. Och nu har man liksom letat efter punkten där man kan springa, ja, göra det obsolet. Det här är helt obsolet.
Men vi har ju drivit det här, LO har ju och LO-ekonomerna drivit det här. Men jag tänker också faktiskt att en sak som ligger framför dem nu snart är kongressen. Och det finns en väldigt starkt tryck med också reformisterna och stora delar och många distrikt som skulle ta en kamp om den här ekonomiska politiken. Och ja, de stod ju där, alltså de skulle ha aldrig kunnat vinna den debatten. Så på något sätt finns det ju också ett tryck inifrån som gör att de måste positionera sig och förhålla sig till att det faktiskt är en majoritet i partiet som vill ändra den ekonomiska politiken.
Mm. Jag tror också det spelar stor roll vad som händer i Tyskland nu. Att man kopierar ju nästan Tyskland.
Och
kan man
Danmark.
Säga. Och Danmark också kanske. Jag inte
ja, men den här fonden är ju dansk.
Okej, okay, ja. Men det tyskarna gör nu efter att ha hållit den här skuldbromsen i alla år sedan finanskrisen är att man nu går in och bestämmer om att man ska investera jättemycket i försvaret och lägga det utanför skuldbromsen. Och sen så kan man hoppas att de gröna går in och ställer sina krav på att man också måste göra lite klimatinvesteringar. Men det är nog man egentligen vet med att det är så här att det är just under krig som folk blir keynesianer. Det finns inga, alla är keynesianer i en skyttegrav. Liksom. Det är då man verkligen satsar. Och nu har vi hamnat i det läget när det blir okej att vara keynesian. Så man får väl passa på då att ta in de här andra sakerna som man också behöver investera, som inte bara är vapen. Och det är väl det de gör nu med det här att de pratar om totalförsvaret, att vi ska också ha massa civila utgifter. Och förhoppningsvis så kan man även få in klimatinvesteringar i det, kan jag tänka mig. Och en del av de här satsningarna på energi och transport och järnväg har ju också en klimatpåverkan. Så att det känns som att det finns en öppning nu för att få en mer progressiv politik. Men det finns också en risk att man hamnar i att allting bara handlar om upprustning och att man börjar skära ner för att rusta upp försvaret istället, och försvaret slukar alla resurser istället. Så att det känns som att det är en väldigt öppen situation just nu, som man måste vara vaksam på att det kan gå åt båda olika håll.
Och som du sa, Anna, också att vi får inte hamna i ett läge där, och det är inte min position. Jag har ju menat att vi behöver rusta vårt försvar, men vi behöver också rusta vårt samhälle. Försvaret, vi kan ju inte ha ett försvar som rustar ett, som jag sa i Sälen nu, ett befäst fattighus. Det var en stark armé som rustar liksom ett fallfärdigt liksom korthus till samhälle. Utan det behövs ju vara sjukhus som funkar, det behövs i krig, det behövs i fred. Det behövs liksom alla dagar i veckan, klimatfrågan och så vidare. Och här blir ju liksom, och det tycker jag är det positiva i det här. Det är inte att man lägger, som Svante som sa i Agenda för några dagar sedan, att man liksom, det är okej för Moderater att låna 100 miljarder till försvaret. Absolut, det är ju deras aktiekompisar i Wallenberg som kommer bygga de här kanonerna, ubåtarna och illa fungerande bandvagnarna. De ukrainska armén bara, skicka inga fler av de där bandvagnarna, för vi går hellre barfota genom minfälten än använder de här. Men köp dem gärna och sälj dem gärna. Nej, men så liksom, Moderater lånar gärna till kulor och krut. Men det jag tycker är positivt här är att man har det här totalförsvarsperspektivet. Att, och det är ju, om de är så smarta som de verkar på presskonferensen, så är det en enorm öppning. Och fonden, ja, den ska fyllas på med 250 miljarder. Men vad ska jag säga, att den måste vara slut när de pengarna är slut. Det går ju att fylla på igen. Så det är på något sätt en öppning för en helt annan politik.
Absolut. Och en del av mig vill vara så liksom snäll som du, Daniel, och bara försöka tänka framåt och släppa det här debatten och historieskrivningen bakåt. Men ju mer jag tänker på det så har jag liksom ändå svårt att släppa det. Om man kollar på presskonferensen så läggs väldigt mycket möda, både från Damberg och Magdalena Andersson, på att på något sätt skriva historien om att det var just för det här vi sparade till. Man helt enkelt vill sätta bilden av att man har haft rätt hela tiden. Nu har vi en låg statsskuld, nu kan vi ta oss an den här exceptionella situationen. Och problemet här med den här historieskrivningen är ju ett, att om vi accepterar den så kommer man ju kunna bara falla tillbaka på åtstramningar igen. Om man säger att 30 år av nyliberal åtstramningspolitik var helt korrekt. Så att det här är ju ett problem. Och till exempel så säger Magdalena Andersson att man hade ordning och reda för att bygga ekonomisk styrka. Men nu har vi ekonomisk styrka, men vi har inte militär styrka. Och vi har inte ett samhällelig styrka. Och samma sak så sa hon att hon har värnat om den ekonomiska styrkan och hon har inte varit snål för sakens skull. Och jag håller inte med om det, utan ramverket har ju blivit ett självändamål. De har visst varit snåla för snålhetens skull. Och nu rubbas det här.
Det låter som en eldkvarnlåt. Snåla för snålhetens skull.
Ja, men till exempel, ett annat citat är, hon sa, vanliga människor får ta smällen när ekonomin är svag. Ja, men de får ta smällen när samhället är svagt.
Ekonomin är ju svag.
Ja, nej, men så att jag
tycker... Du inte investerat.
Ja, precis. Ekonomin är också svag, så att jag vill bara liksom... det som händer nu är ju lite som att 2015 fick vi lite hastigt ha en flyktingkeynesianism när vi hade den stora flyktingvågen. 2020 hade vi pandemikeynesianism när vi skulle hantera pandemin och corona. Och nu så blir det liksom en punktinsats, krigskeynesianism, och det får inte bli det. Och sen ska man helt enkelt återgå till det här helt fantastiska åtstramningsramverket. Därför tänker jag att historieskrivningen ändå är viktig. Vi måste komma till en punkt där vi säger aldrig mer nyliberal åtstramningspolitik. Precis som de sa, aldrig mer 90-talskrisen. Och där är de ju uppenbarligen inte.
Nej, men du lyfter ju fram någonting, och det är ju också kopplat till det du alltid pratar om, Max, nämligen de reala resurserna. Att bygga den här försvarsförmågan och det här liksom resilienta, starka samhället som behövs både i fred och krig och klimatomställning och allt annat. Det kräver ju en större stat. Det kräver en aktiv stat. Det kräver en helt annan ekonomisk politik. Så det jag ser när jag är positiv, det är att dels kan man ju inte bara hålla på och skälla, och när de sen gör ungefär det man har sagt, då fortsätter man skälla som en rabiat. Då blir man ju Timbro. Då blir man ju Timbro som står där nu och säger vi måste sänka skatterna, för annars kan ingen bli miljardär och då blir alla arbetslösa. De är arbetslösa, vi har flest miljardärer i världen och vi har sänkt skatterna i 30 år. Alltså man måste ju någonstans så här, men däremot så är det ju som, exakt som du säger, än att det här måste ju vara öppningen. Det som Björn, eller vad heter det? Lars Gustafsson skrev den här, alltså sprickan i muren. Det här är sprickan i muren. Det får alltså vi får aldrig mer komma tillbaka till om det här nu blir verkligt. Det här är ett oppositionsförslag. Men jag tror att det är ett väldigt kraftfullt oppositionsförslag. Jag tror att det här kommer vara som en murbräcka in i regeringspartierna. Jag tror Ebba Busch svarar positivt på det här. Jag tror det är svårt för Svantesson att ignorera det, som vi redan har pratat om. Men framförallt, sen måste ju det här fyllas med annat innehåll. Med klimatinvesteringar, med de här infrastruktursatsningarna. Fonden får inte tömmas, den ska fyllas med nya lån om det behövs. Men också att de rika betalar liksom lite högre skatter.
Ja, det är ett utmärkt tillfälle att införa värnskatter nu igen ju, till exempel. Och jag håller med dig, Anna, om det här med historieskrivning. Den är ju provocerande att de säger att vi har sparat och sparat, och därför kan vi nu spendera.
För det är inte så det funkar.
Det är inte så vi hade kunnat spendera oavsett hur hög statsskuld vi hade. Andra länder kommer inte sluta rusta upp bara för att de har högre statsskuld. Till exempel Tyskland som nu
har dubbelt så hög statsskuld som
oss. Ja, visst. Eller Japan som har 200% av BNP. Och sen så drog hon den här gamla fabeln också med, vi var i New York och tiggde finansvalparna låna ut. Vi lånade våra egna svenska kronor. Det är inte så att Sverige kan få brist på svenska kronor. Det är inte så att vi måste åka till New York för det, utan räntan var hög för att räntan var hög i världen och för att Riksbanken höll en hög ränta. Så att den historien liksom, den historieskrivningen är vi rätt trötta på. Men just idag så kände jag att det gör inte så mycket. Jag kan ha överseende med det idag, för att de måste ju säga att vi har alltid gjort rätt. Vi har aldrig gjort fel. Det vi gjorde, det var rätt då. Och sen så nu när vi är tvärtom så är det rätt nu. Och de har ju sin, de kommer aldrig ändra sig.
Och vi hade fel då för att vi har rätt nu.
Ja, alltså ingen tycker om att ha fel och ingen tycker om att säga att...
Nej, och det går kanske inte heller som sånt statsbärarparti. Vi har haft fel i 30 år och vi har grovt misshushållat med våra resurser. Och vi har skapat en situation som är en säkerhetsrisk.
Nej.
Där vi inte har tillräckligt sjukvård, inte tillräckliga lager. Alltså jag tänkte på liksom Dambergs här kommentar. Den här liksom, det här förutom försvaret, det ska gå till energi, energisystem, kommunikationer, sjukvård, krisinfrastruktur, IT-säkerhet, läkemedelslager. Det är ganska liksom mycket samhällsbygge för det här.
Absolut.
Och regeringen kommer ju säga, de vill bara slänga in en massa välfärdssatsningar nu och låtsas att det är till försvaret. Men ja, det är där den politiska debatten kommer vara nu, tror jag, fram till valet. Ena sidan, oppositionen kommer vilja satsa och regeringen kommer vilja hålla tillbaka. Så man kommer få en sån debatt kanske. Och då ser ju valdebatten väldigt annorlunda ut inför valet 2026 än vad den såg ut valet 2022.
Då tänker jag så här, vi har ju, det här var jätteintressant att vi snackade om detta. Max, vi har ju en annan sak som fram till i morse hade hänt, nämligen Northvolts enorma konkurs. Vi har pratat om det förut i podden, det avsnittet hittar ni på Spotify och andra ställen. Men vi hade en debattartikel idag, vad är punkterna i den, i Dagens Industri? Berätta bara kort, vad är vår idé där?
Min idé är ju, som kan framstå som lite kontroversiellt, men det borde inte vara kontroversiellt egentligen. Det är den här idén. Först, att man satsade så mycket på Northvolt, det berodde delvis på att det här var det stora hoppet för Europa att bli självförsörjande och oberoende från Kina. Vi måste ha vår egen batteriindustri här. Sen så köpte visserligen Northvolt sin utrustning från ett kinesiskt bolag. Och även om vi skulle köpt in från Japan eller Sydkorea, så skulle Kinas leverantörskedja var inblandad där också. Så att jag tror att man måste inse nu att Kina ligger så pass långt fram inom batteriteknik, inom all miljöteknik. De är totalt dominerande inom solceller, vindturbiner, elbilar, batterier, all teknik och allting runt omkring det. Så att vi kan inte ställa om, vi kan inte elektrifiera samhället, vi kan inte ha en klimatomställning och vara oberoende från Kina. Det går inte. Vi måste hantera Kina på något sätt.
Men, då... men motargumentet då blir säkerhetspolitiken. Att man känner det här säker... Vi har ju liksom den andra diskussionen. I en annan del av Köping så diskuterar man att vi har ett säkerhetsproblem med Kina. Hur tänker du kring det?
Det kan ju finnas en sån risk att om man har massa... För det vi föreslår då är att nu måste vi tänka som Kina gjorde för 10 år sedan. Att vi måste inse att vi ligger långt efter tekniskt. Vi måste bjuda in utländska företag. Men vi ska se till att om de tillverkar här så får de i utbyte mot att de får sälja på vår marknad. Så ska de överföra teknik till oss. Och vi ska ställa krav på att de uppfyller våra krav på miljöarbete, arbetsvillkor och så vidare. Så att det är det jag föreslår, att man låter kinesiska bolag tillverka inom Sverige eller EU i utbyte mot att de får sälja på vår inre marknad och att de överför teknik. Men som du sa, det kan ju finnas en säkerhetsrisk här att det finns att kinesiska spioner kommer hit och att de säljer uppgifter till Ryssland och så vidare. Så att det finns ju en sån aspekt, och vi har ju den här inspektionen för strategiska produkter som ser över nu om man skulle sälja Northvolt till ett kinesiskt bolag, om det är okej rent säkerhetspolitiskt. Men det här är inte någonting som vi kan undvika nu, utan nu har vi försatt oss i den här situationen när vi ligger så långt efter Kina. Det hade inte alls behövt vara så här om vi hade satsat på elbilar och grön teknik fullskaligt långt tidigare, som Kina gjorde. De satte igång med det här tidigt 2000-tal, och framförallt efter finanskrisen så valde de, okej, nu ska vi investera oss ur den här krisen, medan Europa tvärtom tänkte, nu ska vi ta bort alla subventioner till solceller, låta vår solcellsindustri bara rinna iväg till Kina. Ge upp allt det här, nu ska vi strama åt. Och vi ska absolut inte ha någon ekonomisk planering, vi ska inte koordinera våra investeringar, vi ska inte ha någon industripolitik, det behövs inte. Och Kina, de har sina 5-årsplaner, men de kommer aldrig funka, de kommer aldrig dominera den här industrin, för att planekonomi funkar inte.
Man i princip
inte.
Skrattade åt deras
ja, man tog inte på allvar,
planer, liksom. Ja. Och nu är vi här i baksätet.
Och det vi också föreslår är då alltså att det är en revival, nu behöver staten kliva in och koordinera vissa saker, man behöver inte äga alla de här industrierna. Det kanske behövs i någon fas kring Northvolt. Men menar du, tänker jag, som ändå kan det här bättre än jag gör, du har ju forskat också på solceller och den industrin och så, way back här, alltså tänker du att det finns hopp om att i den här anläggningen i Skellefteå och runt där, att den kompetens som ändå finns, den anläggningskapacitet som ändå finns, som har totalt misslyckats i Northvolts fall, skulle det kunna bli en ny start? För vi pratade om det i podden sist om Northvolt, att det här Northvolt kommer kanske dö, och ur det kommer en ny fabrik eller nya företag spira. Tänker du så?
Jag är inte riktigt tillräckligt insatt i exakt vilken kompetens man hade i Northvolt. Hur mycket av det som var bluff och hur mycket av det som faktiskt funkar. Men de lyckades ändå få upp produktionen till någon. De lyckades bygga 1 miljon batterier, om jag inte har helt fel för mig. Så det finns ju någon sorts kompetens finns ju. De har ju tagit dit en väldigt massa kompetent arbetskraft som nu är där. Alltså om man skulle ta tillvara på den snabbt så skulle man kanske kunna göra någonting. Men det kan ju vara så att Northvolt misslyckades, men själva fabriken står kvar, tekniken finns där, kunskapen har utvecklats. Så att även om det var liksom en stor katastrof för de som satsade pengar på det här, Goldman Sachs och de som jobbar där, så kan det ur askan, någon annan kan köpa upp de här tillgångarna och göra någonting bra av det. Det är så kapitalismen utvecklas.
Alltså 10 år efter Saab-konkursen på västkusten så blomstrade ju fordonssektorn och industrisektorn på samma plats. Så det växte någonting nytt av den kompetens som fanns. Om man har arbetsmarknadspolitik, man kan rusta folk till nya jobb och så vidare. Ja. Jag tänker vi ska runda av. Det här var liksom en lite extrainkastad podd. Men jag har en spaning här på slutet, och det är att även i Northvolt-frågan så var Socialdemokraterna väldigt tidigt ute, och så här måste staten in och äga. Det är liksom, på något sätt så är det som att Socialdemokraterna kom från sportlovet med någon sorts ny energi. Vi har inte lagt fingrar mellan. De vilade sig liksom i form på något sätt. Men det är någonting nytt. Det är någonting hungrigt här som jag gillar. Och sen kan vi ta historieskrivningen en annan dag. Men jag gillar det här, liksom lite hungriga, lite på regeringen på defensiven.
Ja, och de har ju släppt det här oket nu av ramverket. Och då kan man göra saker och då kan man tycka saker.
Och det skulle vara väldigt skönt för oss om vi slapp skälla på oppositionen. Gud, att vi kunde skälla på regeringen istället.
Ja.
Det skulle vara, och det här är ett medlande till socialdemokratin. Om ni hör det här, keep up the good work. Så lovar vi att vi betalar med att skälla på regeringen. Tack, Enno och Max, för att ni kom till jobbet. att ni var här, helt enkelt att vi gjorde det här. Och så en nyhet. Katalys och Starta pressarna har precis startat upp en Discord-server där du som lyssnar på det här och är intresserad av ekonomisk politik och politik i allmänhet kan fortsätta diskussionen med likasinnade. Länk till detta hittar du på Instagram och våra andra sociala medier. Alltså helt enkelt, om du vill diskutera vidare kring det vi pratat om här eller andra frågor, gå med i Katalys Discord.
Vi ska också säga att vår kollega Elisabeth Lindberg har skrivit en debattartikel idag i DN med rubriken Striden om budgetreglerna har bara börjat eller något åt det hållet. Som säger just att den här striden om ramverket är långt ifrån över och att det finns mycket mer som kan hända i den frågan. Så det är verkligen bra tajming att den kom ut idag.
Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.